Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ödestimmen är här. Efter 6 jämna matcher mellan Modo och Timrå i kvartsfinalspelet står det 3-3 i vinster. Och frågan är, vem ska bli hjälte i match nummer 7 som är helt avgörande för vilket lag som går till semifinal?
Ja, vi har pratat om det här mycket efteråt, både med några i Modo och några i Timrå. Det kändes som att den som går vinnande ur det här kommer att ha fantastiska chanser att vinna.
Det laget hade vi definitivt kunnat ta SM-guld med, svar jag.
Alltså, om det är någon av er som tänker på hjältar ikväll får ni skynda er, för annars tänker jag bli det.
Ett övertidsavgörande. En derbykung. Per Svartvalet minns.
Just då var det väl mer bara en lättnad att pucken gick in då, eftersom det hade varit en sån tuff matchserie, både fysiskt och mentalt, och med allt vad det innebär. Så att det var egentligen bara en skön förlösning, liksom, att 7600 bara stod upp och skrek just när pucken gick in. Jag hann knappt se vart den gick in, utan det var bara liksom allmänt glädje i hela arenan, och alla kom ut, och jag som inte är någon stor målskytt, att jag stängde dit den liksom, var kanske mest chockerande. Så att det var en enormt skön känsla när det var, så att säga, slut då, eller en fortsättning när vi gjorde mål och vann den finalserien. Så att, grym känsla.
Och vad var det du sa inför förlängningen mot Timrå där i omklädningsrummet?
Ja, jo, men det har ju blivit lite grann. Framförallt Harald, våran tränare och Lyckner då, som sa mycket hela tiden med taktiska grejer och så här. Kanske var lite trött och less på att säga saker, men jag försökte väl hålla lite låda i pausen och försöka dricka lite kaffe och gå och surra lite grann med folk, som jag gjorde i de flesta pauserna. Och sa väl någonstans där då att om någon är sugen och blir hjälte, liksom, då får ni rappa på, för annars tänker jag bli det. Vem vill inte avgöra en sjunde avgörande match på hemmaplan? Så att någonstans kände jag väl att jag säger så för att lätta på trycket för de andra, men även sätta lite press på mig själv. Och ibland funkar inte. Nu gjorde du det, och det är jag glad för.
Semifinal och finalmotståndarna HV71 och Linköping får ursäkta. För Modos SM-guld 2007 är nog ändå mest förknippat med kvartsfinalen mot Timrå. En av de mest färgstarka slutspelsfighterna någonsin. Och Per Svartvadet kan delvis hålla med de som hävdar att det där mötet, det var den moraliska finalen.
Ja, och oftast är man det lag som förlorar, så brukar man ju säga det. Men det är väl klart att som matchserien blev, och att det var länsderby och väldigt starka känslor från både Timrå och Modo. Så visst, det var ju den hetaste matchserien i hela slutspelet då och lång tid framöver egentligen. Vi vart ju trea i serien, tror jag, och Timrå och vart femma, och det skilde inte så många poäng, så att vi skulle vinna den här matchserien, det var inte klart ändå, utan det var ju Färjestad som vann, tror jag, med 10-15 poäng serien. Så att men visst, som matchserien var, ja, då var det ju den moraliska finalen, så eftersom vi hade hårdast mot dem.
Skulle du säga att det målet du gör i match 7 mot Timrå symboliserar Modos guld det året?
Ja, där och då, i och med den matchserien och på det sättet vi reste oss och kom tillbaka som grupp, där någonstans kände vi nog att vi var odödliga, för att det hade varit så mycket press under den här matchserien, och kunna avgöra trots att vi nu inte då gjorde första målet i den sjunde avgörande matchen på hemmaplan, och spela bra på hemmais med fullsatt kunna avgöra då växer man som grupp, och det kändes som att där och då tog vi verkligen ett steg mot guldet.
Om du får beskriva den matchserien som går till 7 matcher, vad skulle du använda för ord då?
Ja, berg- och dalbana, både resultatmässigt och känslomässigt, och mycket saker som hände liksom under den här, ja, de här 2 veckorna som vi spelar i stort sett. Så att bra matcher, bra resultat, ovissa resultat, och ja, det måste vara härligt som fan att följa de här matcherna.
Ja, vad är det som sticker ut när du ser tillbaka så här 13 år senare?
Nej, men det var just att det var Timrå och Modo, och vi är nära varann, och bägge lagen var laddade med bra spelare. Det lag som gjorde första målet vann ju alla matcher fram till den sista 7:e. Alltså det var så mycket såna här små grejer som spelar roll. Timrå vann första, vi vann andra. Vi vann tredje borta, kände att vi hade övertag. Sen hade vi 2 hemmamatcher. Förlorade vi bägge dem och var i brygga då för att åka ner till Timrå, så vann vi den och så sen upp till oss igen. Så att det var mycket känslor med också. Det gäller att vara cool under alla matcher liksom. Så att det var en speciell matchserie.
Ja, ni är ju uträknade inför match 6 som spelas nere i Timrå. Minns du vad ni sa till varandra och hur ni försökte bygga upp laget inför den matchen för att kunna vända hem matchen i Törnsköldsvik igen?
Ja, men jag tror att vi kände oss alltid, vi var ju en stark säsong, vi var nybyggd arena och vi hade bra självförtroende i gruppen, vi var starka hemma kände vi och så att vi var en tight grupp hela vägen, så att det var mer att den tredje matchen framförallt när det var över tid. Jag fick matchstraff när det var 2-3 minuter kvar av ordinarie tid. Och de fick 5 minuter och tänkte att det hade ju varit väldigt olyckligt att om de hade gjort mål där då. Så inför den här 6:e matchen, det var väl egentligen bara att alla var sugen att gå ut och göra en bra match. De kanske var lite kaxiga eftersom de hade vunnit 2 borta och tog det lite lätt och började, som man kan göra, fundera på hur man ska fira på kvällen på hemmaplan liksom. Så att för oss passade det bra att spela borta just den 6:e matchen. Så att även fast vi fick ett turligt mål då när han studsade på någon skridsko så här. Men vi gjorde en bra bortamatch med tanke på förutsättningarna.
Ja, och ibland rå och hetsk stämning mellan lagen, och det kanske kulminerar i mitten av kvartsfinalserien. Jag tänker på match 3 när du tacklar Fredrik Varg illa och han får åka upp till akuten faktiskt. Det blir ingen konstaterad hjärnskakning, men han har ju nacksmärtor, och det blev en del passningar som skickades från Timrålägret där de tyckte att det var ett överfall, och du var ju ångerfull efteråt också. Vad minns du från den händelsen?
Ja, men det var väl, det är ju alltid tråkigt när någon eventuellt gör illa, så det är få hockeyspelare som vill att skada någon, och det där var väl ingen tuff tackling så egentligen, det är ju bara lite olyckligt att han står med ryggen emot, men det var ju ingen tuff smäll så. Sen förstår jag att som alltid vill man ha spelare avstängda när man är i en sån här matchserie och hänvisar till det, men smällen i sig var ju ingen tuff hård smäll, och det var ju bra också att det inte varit någon hjärnskakning på Fredrik då, så att
var du orolig för att få en avstängning då?
Det var inte lika i ropet och blev jag avstängd då som nu. Så att just då kände jag att det där skulle inte kunna bli en avstängning, för det var tacklingar tidigare också som hade varit likadan. Så att, men nu var det ju speciellt när det var Timrås hemmaplan och en hetsk stämning på isen och så en tackling i ryggen. Så att man vet ju aldrig, men det kändes aldrig som att jag var orolig, och det var ju framförallt skönt när vi kunde vinna den matchen då.
Som du sa tidigare, det var ju många hemvändare i ert lag och många finska stjärnor och en del svenska killar som var på väg upp också i Timrå. Det finns många matchen i matchen. Vilka var det du gärna ville möta i Timrå när du åkte ut för ett byte och såg att okej, nu är de här killarna inne på isen. Yes.
Jag tänkte väl egentligen aldrig riktigt så, eftersom de hade ganska bra, de hade bra uppsättning. Backarna var ganska jämn. De hade en, tre finnar tror jag som finländska spelare, bland annat Niskanen var ju ruggigt bra, och sen hade de ju Styv och Sanne Lindström och Anton Strålman på backen, så det,
och Kalle Koskinen och Petri Kokko, ja, ska vi säga att de andra finländarna var också.
Ja, precis. Så att de hade en bra backbesättning, så det, jag var på något sätt i min bubbla och kände att det spelade inte så stor roll egentligen vilka jag var inne på is mot, utan det var mer forwardsmässigt vilka man skulle teka mot och vilka de satt in och så här, som man tänkte på mest. Men nej, inget speciella, utan det var ganska, de hade varit ganska jämnbra alla deras backar.
Timrås kapten Sanne Lindström har ju gästat podden och just pratat om den här serien, och han sa att Per Svartvadet, han kunde man inte komma åt. Han hade en överlägsen stil, ibland arrogant men ändå med pondus.
Man gav sig på, man valde ut ofta en eller två spelare där. Men det var ju så jävla dålig, alltså det var ju mycket, mycket sånt. Det var väl egentligen ingen mer än så. Ja, men mycket att man var jävligt dålig, så, vilket vissa kvällar kanske de hade rätt. Men den andra sidan tyckte jag var, när Salomonsson och Sundström, när de började tjafsa, då, alltså jag bara njöt inombord, för det var ju så jävla skickliga spelare. Och visste jag då att Sundström åkte irritera sig på mig eller Kalle Koskinen.
Han var ju framme vid domaren några gånger också.
Ja precis, ja, men om man däremellan kunde irritera sig på mig då. Men Svartvadet, han kom man aldrig åt, vet du. Han kom man aldrig någonsin åt. Han hade en sån här överlägsen stil. När man stod och pratade med domarna så var det nästan som att han inte tittade på en. Han bara liksom fnös åt den på ett sätt så.
Okay.
Fast alltså, det var ju på ett bra sätt utifrån hans. Mm. Men han hade liksom en ändå en pondus kring sig. Men
det blev en form av respekt hos er.
Ja, absolut. Ja, men han hade en respekt för det. Och han,
det var inte en arrogans, eller?
Ja, men lite arrogans hade han ändå. Liksom, att, när man, eftersom vi båda var kaptener fram hos domarna och så. Men det var, han hade ju enorm rutin så. Men han var svår att komma åt. Men Sundström och Salmansson framförallt, alltså, fy fan, så kan vara kul.
Ja, ni måste ha gaffrat ganska mycket.
Ja, det, ja. Jag undrar hur Sundström, om han skulle sitta och lyssna på den här podden. Han måste ju tänka den här jävla idioten. Salmansson tror jag nog skulle kunna ha lite skratt åt det, för att han är...
Men då hade inte du någon Susse en bra relation? Eller?
Jo, men alltså... Ja, det här, alltså, nej, men jag tror, jag vet inte... Salmansson tror jag, hade man sett han nu så hade vi nog skrattat åt det. Men Sundström var vi liksom, där var, gick vi på varandra rätt hårt också, för han var ju så jäkla bra. Så att undrar hur vår relation skulle vara idag.
Vad tänker du när du hör det?
Ja, jag vet inte om det är positivt eller negativt. Jag känner ju att träffa Sanny åtal gånger efter det, men så var det lite grann förmodligen. Och jag hade väl ett hyfsat aktat namn och var kapten för Mod och ändå hade mycket bra spelare i vårt lag också som hade ledaregenskaper. Men på något sätt tror jag inte de kom åt mig i alla fall och med trash talk och så här, utan jag körde min grej och det som var bäst för Mod och det som var bäst för mig. Så jag förstår att de var frustrerade och inte kunde krypa under skinnet. De visste väl att skulle de få igång någon så var det lättare förmodligen att dra igång Skröder och Sundström liksom, som högg på det mesta och gjorde det med all rätt så att säga. Så att de stod för den biten också, samt att de spelade bra. Så
men, att, men hur kunde det rinna av dig? Bara? Alltså, vad är det din personlighet som gör att du inte ens brydde dig när de väl försökte trash-talka med dig?
Ja, men jag är väl ganska trygg i mig själv, både på och utanför isen. Och jag är ganska ärlig och rakryggad så att jag snackar med domaren, jag peppar mina lagkamrater och så liksom var nonchalant mot motspelarna då, på ett respektfullt sätt så att säga. Men visst slängde jag käft med många spelare så också, men och fick höra mycket skit, men på något sätt vart man mer taggad av det och spela bättre, så att det var lite tändvätska också.
Du som är ifrån Sollefteå och har Modo i ditt hjärta, hur är det så här i efterhand att ha varit med om en av de mest ikoniska slutspelsbataljerna någonsin i svensk hockey och att också få vara så pass delaktig som du ändå var?
Ja, men naturligtvis, när man är i karriären tänker man inte så mycket på enstaka situationer, även fast man vinner guld eller man vinner matcher eller man gör mål, utan då lever man på något sätt i nuet och bara kör på. Efteråt så här kan man ju tänka på att ja, men det var helt okej karriär och det var en bra match. Jäklar, vilken bra matchserie det var. Och framförallt som du säger att det var många som var delaktiga, men jag kan ju bara egentligen hänvisa till mig själv. Jag var ju högsta delaktig både i den matchserien och i slutspelet. Så att toppa formen ett sånt år är ju jättekul att ha med sig som minne, och det lever man på jättelänge.
Efter 23 perioder lagen emellan så kan vi fortfarande inte skilja dem åt. Klockan tickar obönhörligen mot en rafflande förlängning. Timrå försöker gå på knock och är det lag som inleder fjärde perioden på bästa sätt. Men i värsta pressen så kan Modo kontra. Oskar Sten får tag på pucken. Och lagkaptenen Per Svartvadet blir matchhjälte. 2-1 till Modo och semifinalplatsen är säkrad. Laget som gjorde första målet vann inte den här kvällen, och vi säger tack och adjö till Timrå för den här säsongen. Modo alltså i semifinal.
Modo använde 30 spelare under guldsäsongen. 21 av dem härstammade antingen från Ångermanland eller hade gått på Modos hockeygymnasium. En smått osannolik siffra. Men så var ju också Modos paroll under den säsongen. The heart of hockey.
Grunden till det där av heart of hockey, det var någon PR-firma i Stockholm som hade fått uppdrag att hitta någon, så att säga, slogan om Modo. Då hade de kommit fram till det med så många levererade.
Jag måste säga, vad skällöst. En PR-firma i Stockholm sätter uttrycket för Modo hockey.
Ja, men de skulle väl kolla på Modo utifrån och vad skulle man kunna hitta för symboliserande uttryck för Modo hockey. Många spelare från orten till NHL och så liten, och det var ju en stor veva runt Modo då på den tiden om just så många NHL-proffs. Så det var väl så det kom fram lite grann. Så att känslomässigt att vi fick vi ju lite boost, men det var ju ändå lite tryck att ha den grejen. Vi var ju hånade av både journalister och andra spelare just av heart of hockey och tro att de är någonting. Och så det var ju ingenting som vi spelare kom fram till, utan det var ju Modo som organisation egentligen som hade fått fram den loggan då, eller varumärket eller vad man ska kalla det.
Men byggde...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu upp en vi mot världen känsla där när ni blev häcklade för det.
Ja, men på något sätt blev det lite så. Det var ju en form av avundsjuka också från andra föreningar, eftersom vi hade fått fram så mycket bra spelare under kort tid till NHL då. Nu har ju det mattats ut. Brynäs har fått fram mycket, Frölunda och Skellefteå också har fått fram spelare i vissa tider, och just nu var det ju Modo då, som hade fått fram mycket NHL-spelare, och det var väl det som var grejen just där då. Det var ju mycket som hände där känslomässigt också, just där heart of hockey, och vi slöt upp kring det, och våran ordförande sedan många år och väldigt, väldigt stor modeikon, Åke Eklöf, gick ju bort det året och vi hade hans initialer på bröst och lite så här. Så att det var väldigt känslomässigt just med det, med heart of hockey och Åke Eklöfs bortgång och ny arena och bra form och bra go i gänget. Så att det var skön stämning liksom.
Hur kommer det sig att Modo lyckades få hem Hasse Jonsson, Mattias Timander, Niklas Sundström, Andreas Salomonsson och du under de där åren för att skapa guldlaget 2007?
Ja, men jag var väl på något sätt först hem då. Det var året innan det skulle bli det skulle bli lockout då. Och vi hade nyss fått barn där borta i USA 2002-2003 där. Så jag minns Bengt Hedin, Pierres pappa då, som uppvaktade mig väldigt mycket, och till slut kom väl fram till att jag skulle flytta hem. Och sen kom ju som sagt Hasse Jonsson och Andreas Salomonsson i samma veva, och efter det kom Mattias Timander och Niklas Sundström också något år senare då. Så att, det var väl inget uttalat egentligen, utan det föll sig väl naturligt att ja, man avslutar sina karriärer i Nordamerika och på något sätt bilda någon form av familj och flytta hem till Övik. Det var liksom...
Men ni var ju inte lastgamla. Ni hade ju kunnat kräma ut några fler år utomlands.
Ja, det hade man kunnat göra. Både i Ryssland var inte så stort då, men man kunde ha varit i Schweiz eller annan förening i Sverige då, eller Tyskland eller något sådär. Så att, visst hade man kunnat göra det, men just då var det väldigt poppigt, så vi var ju väldigt... trogna Modo så att säga, så att det var väl någon form av kärlek till staden och föreningen och lite payback för vad man har fått av Modo och de ledare som har varit här förut då. Så att det kändes som bara naturligt.
Då står vi här med lagbyggaren Erik Holmberg. Det vart ganska bra det här lagbygget.
Ja, vi slog i sista spiken idag, så nu är det färdigt. Det känns helt fantastiskt och underbart, och alla kämpar stenhårt och vi har varit ett otroligt härligt gäng och jobba efter en devis som alla tycker är en klyscha då, som är Heart of Hockey. Men det visas att när några är lite tyngre än de match, då kliver andra fram och så sen skickar vi vidare stafettpinnen. Så det känns helt fantastiskt underbart. Och den sista perioden vi gör idag, den är ganska lik den som var i Jönköping. Man kliver upp och stänger igen allting.
Det verkar som att det är en hel del här utanför också som har ganska mycket hjärta.
Ja, det är Heart of Hockey, det finns ju överallt. Jag menar, hela den här regionen som vi har jobbat lite allihopa tillsammans för det här. Och få ta ett SM-guld, första resan, i mitt fall då, så är ju, det är helt sagolik. Men det innebär ju att har vi gjort det en gång så kan vi göra det fler gånger, va. Men vi har ju sagt att vi ska rusta för att kunna vara med och utmana de här fyra storklubbarna, va. Och att vi fick ett guld i år, det innebär väl att inte chansen är mindre längre fram.
Det är föreningens andra guld, det första kom 79. Är den här kvällen det största som har hänt i Öviks historia?
Ja, det är så svårt för mig att prata om 79. Jag menar, jag var ju inte gammal då, men jag minns hur man såg på det och var jublande glad. Sen var jag med själv då som en av de äldre 94 då, när vi hade tre matchbollar men bomma. Och flera av de här killarna var ju unga då och kom upp då, typ som Oskar Hedman, Wiklund, Varg med flera, va. Så att att de fick vara med om det här, det är otroligt skönt. Och framförallt är det då att få hedra Åke Eklunds minne. Det känns ju helt sagolikt. Vad bura hans initialer hela säsongen. Och få avsluta en sån här resa i, ja, det finns inte ord att beskriva det. Det är bara mod och hockey.
Tack så mycket och än en gång stort grattis Eke.
SM-guld.
Men den gruppen, det är ju en del 73er och 74 och 75er kryddat med talangerna som kom upp och som var födda på mitten av 80-talet. Hur skulle du beskriva Modos trupp och lag säsongen 2006-2007?
Ja, men den var bra balanserad. Det var som du nämner där att några så att säga hemvändare, vi som var 70-talister av mitten på 70, sen kryddat med lite utländska importer som passade in bra. Och sen hade vi de här yngre killarna också, som Tobias Enström och Oskar Hedman till exempel, Peter Öberg, den typen av mod och killar då. Så att det var en bra blandning av alla accepterade sina roller och bara körde mot målet så att säga. Så att det var en bra grupp, och som sagt var, vi kryddade på slutet där med Christian Kusela som hade bra inverkan på hela slutspelet.
Här har vi Skröder. Han öppnar is för Kusela! Christian Kusela! Ska han bli en guldhjälte för Modo? Han avgjorde ju sudden death i den förra matchen. Och nu gör han 3-2 efter halva matchen.
Christian Kusela, you scored the game winning goal. Tell me about the goal.
Skröder gave me a nice pass. I wanted to shoot left side of him. and he went straight there where I wanted, but to be honest, I just closed my eyes and shot.
Why did you win the finals against Linköping?
We had four lines who did their job all the time, every game, every six game, we just keep going. No matter what, we got a goal or they scored a goal, we just keep going. And
It's right now 3 a.m. What do you say about the crowd outside?
Awesome. Awesome is not the word. I don't know the word about that. But...
Ja, och ni hade en viss målvakt, Karol Krishan, som bar er i många matcher.
Ja, men han var ju en speciell person, både som målvakt och som kompis då vid sidan om. Så att, men vi hade respekt för honom och han hade enormt respekt för Modo och oss äldre killar. Så att, han hittade också någon stark plats där i gruppen och kunde leverera på isen på ett formidabelt sätt. Så att, utan han hade vi naturligtvis inte klarat.
Du nämnde ju Christian Kosela som kommer in under säsong och blir en jackpot för er. Och det hade ju inte gått utan väldigt preciserade och väl scoutade värvningar. Och då tänker vi på Per-Åge Schröder, Justin Morrison, Krishan nämnde vi innan som kom sommaren 2005. Men även Sedrik Blattning och Robert Döme som kommer in och tillför karaktär. Hur viktig var sportchefen Ecke Holmberg för att ni skulle lyckas få ihop den här sammansättningen?
Nej, men han var ju nyckeln bakom det laget tillsammans med Harald Lyckner då, naturligtvis, som hjälpte till då, till exempel med Skrödervärvningen då, men Ecke gjorde ju ett kanonjobb och det fick han ju belöning för också. Sen var ju under den här åren, som jag sa, så var ju Bengt Edin sportchef och hade byggt några av de här stöttepelarna, bland annat med att plocka hem mig då. Så att, men Ecke förvaltade ju där jättebra och drog i sina trådar och hittade rätt, och sen passade de här spelarna bra när de kom till oss och fick bra roller och tog sina roller också på ett jättebra sätt. Så att, skitbra jobb av sportchef Ecke Holmberg.
Skulle du säga att det var högt i tak i den där gruppen?
Nej, men det var det absolut, för att alla respekterar alla, och som sagt var, Krishan var ju en jättestor del att vi vann, men han hade ju också en personlighet som var lite speciell, som vi verkligen älskar, för att han var en vinnare och vi älskar ju vinnare så. Men Robert Döme, han var ju den som var full av energi och hela tiden pusha på, och verkligen för sin egen skull också behövde han göra det, men som hjälpte till med att Karol spelade så bra och att det var bra stämning i hela gruppen också. Så att Robert Döme var jätteviktig för det laget.
Så blev han en brobyggare mellan importerna och svenskarna?
Ja, det kan man väl säga. Han var ju väldigt amerikaniserad i sin liksom utstrålning, så väldigt duktig på engelska. Så att, sen hade vi Horshava också, som pratade svenska men tjeckiska med och slovakerna och med Blattny då. Så att, och Morrison pratade engelska och såg upp till Niklas Sundström här. Så att, det var en bra sammansättning och alla fick liksom utlopp för sina delar av vart man var i karriären, så att säga. Så att det var en bra mix.
Generalen och den givna ledaren för det där laget som frälste Örnsköldsvik är ju dagens gäst Per Svartvadet, som än idag i Ångermanland kallas kaptenernas kapten. Han vann inte bara poängligan i det där slutspelet i överlägsen stil, han tilldelades också guldpucken som går till den bästa svenska spelaren. Men ingenting av det där hade ju skett om han inte hade avgjort kvartsfinalserien mot Timrå IK, som har blivit själva sinnebilden för Modos guld 07. Och Svartvadet både tror och hoppas att lagen någon gång i framtiden kan få chansen att slåss om SM-guldet igen.
Ja, men det tror jag absolut, för att det finns allt utrymme för de här orterna som har historiken med sig och verkligen älskar och andas hockey, som Timrå till exempel och Övik. Så att, Det finns det, men jag tror ju aldrig att vi kommer få se en sån matchserie med så mycket profiler i bägge lag, så mycket känslor i just den här matchserien och inför den här matchserien. Så att tyvärr tror jag att, eller tur kanske också, att den här matchserien blev som den blev och att den är på något sätt odödlig.
Som ni alla vet blev ju kvartsfinalsegern över Timrå startskottet för Modos guldresa. I semifinalen brottades HV71 ned med samma slutsiffror 4-3. Och i finalen besegrades Linköping med 4-2. Och just ordet som Svartvadet använder, odödlig, skulle man också kunna applicera på Modos guldtrupp 07. För det är ju den statusen de har hos alla Nolaskogsare och Modo-supportrar.
På hela våren var en känslomässig virvelvind så liksom. Och sen Linköping hade ett grymt bra lag, det ska vi komma ihåg. Så att, men då gick vi ju på hörntänderna och många spelare var småskadade och så här, och sen få läget att kunna avgöra en SM-final bara. Man vill ju göra det på hemmaplan, men man får inte alltid som man vill. Så nu vart det som det vart, men det var en fantastisk känsla när man kände i slutet av matchen att det här har vi koll på och det här kommer ordna sig. Så man hade längtat så mycket liksom, att vi var ju några stycken som hade varit med 94 när vi förlorade mot Malmö och 99 mot Brynäs och sen ja, så att någonstans kändes det så otroligt skönt att för det första att den här säsongen var slut, att man var ganska sliten, men också att man hade uppfyllt det mål man satt upp när man började spela hockey i Modo, men framförallt när man kom hem att Modo måste ha SM-guld. Vi har inte haft något sedan 79 men foster så mycket bra spelare, så att där och då kändes det var enormt, man var enormt stolt och jätteglad naturligtvis och lite trött också, men det var fantastiskt då, får vi lyfta bucklan.
Hur var det att få återvända till Örnsköldsvik och mötas upp på Gideå flygplats av Modosupportrar som följde hela vägen till arenan och sen dagen efter också när ni firas på torget?
Vi visste ju inte riktigt eftersom Modo hade ju ingen tradition av att fira SM-guld som till exempel Färjestad hade eller någon annan förening som hade vunnit någon gång. Så vi visste ju inte riktigt vad som väntade oss, men det tog en lång tid innan vi kom iväg från Linköping med vårt chartrade plan, men någonstans där började vi fatta. Det var en lördag kväll och det var en magiskt varm kväll, helt sjukt varmt var det. Och de hade satt ut marschaller hela vägen på E4 och folk stod runt i stort sett hela E4 ner till arenan och la sig framför bussen och gick bara över kropp och kom ju från krogarna just då vid 1:30 eller vad det var. Så att det är också ett minne som finns kvar och som förmodligen aldrig kommer att hända någon mer i varken Modo eller Öviks historia, just en sån stor grej att det var så passande varmt ute. Det var lördag, Modo var under första gången på x antal år, så att alla som var där har säkert ett eget minne av just den händelsen, vad de gjorde och hur de kände och så här, så att det var en enorm känsla.
Och 6 mot 5 spel för Linköping, målvakten utplockad, 34 sekunder kvar. Linköping lyckas inte etablera spel, Janne Karlsson känner det också.
Ja, de här Modokillarna som är inne nu, de kommer att äta puck. Alltså. De gör vad som helst här nu. Det blir väldigt svårt för Linköping att komma fram här.
Det är barndomskompisarna från Modo som är inne nu. Svartvadet och kompani, Hasse Jonsson. Ja. Försöker ta undan pucken där. Upp i nätet. Men touch, säger domaren, och ingen utvisning.
Ja, här har du hela Modo-gänget som alltså är kompisar och har vuxit upp tillsammans. Det är skönt att se. Alltså, det är Salomonsson, det är Hasse Jonsson, Timander, Sundström, Svartvadet. Det är alltså giganterna som är inne på isen här nu tillsammans och kämpar och sliter de sista 30 sekunderna för att få det här SM-guldet.
En talande bild av Modo, det här, de här fem.
Ja, verkligen.
Nästan övertydligt. Men det är 26 sekunder kvar och Joakim Eriksson är en grymt bra tekare. Har Magnus Johansson bakom sig och Andreas Holmqvist. Eriksson är fenomenal på teka. Vinner han här mot Svartvadet. Ja, det gör han. Magnus Johansson är framme där, men når inte riktigt fram.
Nej, Svartvadet är snabbt framme.
Johansson då går in för att hitta skottläge. Vandrar in, kommer runt kassen in framför målet. Här kommer möjligheten.
Ja, det är lugnt. Det
här är möjlighet för Persson. Niklas Persson i högerbacksläge. Rakt på modospelare, 10 sekunder kvar. Holmqvist räddar kvar pucken. Andreas Holmqvist, kommer det någon sista skottmöjlighet för Linköping? 5 sekunder att spela på. Jag tror inte de kommer fram. Guldet går till Modo här. Modos andra guld i historien och helt enorma scener 1979 och nu 2007. Detta Modo som har förlorat 4 finaler och nu alltså svenska mästare. En enorm känsla i Örnsköldsvik och för de Modo-anhängare som är här och ni som håller på Modo där hemma också. I den här matchen, nästan bragdartad insats med många spelare skadade mot detta Linköping som har gjort ett sånt häftigt, härligt slutspel också, men inte nått ända fram.
Ja, det är bara att sträcka på er, alla Örnsköldsviksbor, alla Nolaskogsare, Höga Kustenbor, alla ni som bor i Ångermanland. Känns stolt till er. Ni är värda det här guldet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.